att se er. Jag lovar att jag kommer inte vara fullt lika energisk som tjejerna som var här framme förut. Så att även om det ligger lite språk här framme så, som kan inspirera, så blir det inte fullt så stora stordåd. Gott! Jag heter Johannes Thirén, är en av prästerna här i kyrkan och vill bara nämna två saker. Att dels är det barnkyrkans avslutning idag. Det står fel i programbladet och det står också fel i den lapp ni har fått. Så ingen barnkyrka nästa söndag. Och sen också påminnelse om att lördag den 20 avskedsfest för Bertil Åhman, min kollega som slutar efter 24 år. Ni som vill vara med på den, anmäl er. Och det är begränsat antal platser. Om man inte vet vilka som döljer sig bakom telefonnumren så är det Kristina Östman som var en av dem som hälsade er välkomna när ni kom hit. Tillika läste texten tidigare. Den gammaltestamentliga texten. Så då har ni ett ansikte på henne. Gott. Förutom till er som sitter här i kyrkan idag så vill jag också passa på att hälsa dig som lyssnar på den här predikan på webben. Varmt välkommen till att dela ordet och livet tillsammans med oss nu. Låt oss be i Jesu namn. Herre, öppna ditt ord för oss nu i adventstid så att det får bli en tid där vi förbereder oss för din ankomst. Du som blev som en av oss för att vi skulle bli det du hade tänkt oss till. Vi lägger fortsättningen av gudstjänsten och predikan i dina händer. I Jesu namn. Amen. Advent betyder ju trots en antal populära missuppfattningar inte något annat än ankomst. Ni kommer säkert höra det fler gånger under adventstiden att det betyder något annat. Tro dem inte. De har fel. Jag har gjort det misstaget. Jag gör inte om det. Det finns inget skäl för er att göra om alla mina tabbar. Och det är en förberedelsetid för det som kommer, för den som kommer. Jesus själv som blir ett barn i krubban och som blir för hela världen allt vi behöver och längtar efter. Både det vi vet om och det vi inte vet om att vi längtar efter. Och det är också därför som vi sjunger adventssånger som en förberedelse. Vi sjunger inte julsånger innan det är jul. Det är fel plats. Rätt sak vid fel plats, fel tillfälle blir inte bra. Utan vissa karameller är värda att smaka först på rätta tillfället. Det blir bättre så. Men för oss som kan vår kalender, som vet att kyrkoåret har inletts, att nyåret är här och att den stora första festen snart kommer. Vi vet att det är en förberedelsetid, men vi vet också vad som är på gång. Och vi får ha med oss det under adventstiden. Vare sig vi tillhör de delar, eller likt stora delar av kristenheten som har adventstiden som den näst största fastan, eller om vi inte följer någon speciell regel för adventstiden, så får vi ha i vetskap om vad som komma skall. Gud sänder sin son till jorden för ett nytt förbund och ett nytt folk. Ett nytt folk. Temat för den här gudstjänsten är ju bönen i Bibeln del 2. Och Mattias Gans, en god vän och en av våra förbönsledare här i kyrkan, frågade mig tidigare idag om predikan. Och om jag skulle predika, jo, sa jag att det blir andra gången i år. Alltså inte i höst, utan i år. Och det är nog sällan som jag har predikat så lite. Konfaläget blev någon också. Men annars så är det andra gången, i alla fall här på bygget. Och det är nog personlägsta på 5 års tid. Några av er kanske uppskattat det, andra inte. Men här är jag i alla fall och kan inget annat, för att travestera Luther. Och vi ska prata om Herrens bön. Vi ska sätta ett speciellt fokus på just bönen och den gemensamma aspekten. Det som Gud kallar oss till med Jesus, till ett nytt folk, ett nytt förbund. Och framförallt folkaspekten, detta med att vi hör ihop, det är en gemenskap. Och fokus är inte primärt i Herrens bön på individen, på den enskilde. Vår tid är besatt av tanken på individen och den enskilde. Vi är på många sätt levande i en kultur som präglas av Narcissos ideal. Ni vet den grekiska ynglingen i legenden som straffades, som var otroligt vacker, synnerligen fåfäng och straffades för detta genom att finna sin egen spegelbild i en kärn. Förälskade sig så till i sin spegelbild. Det är det vackraste jag någonsin har sett. Tills han, beroende på huvudvarianten, att han trillar ner och drunknar. En mindre vanlig variant att han svälter ihjäl och törstar ihjäl till följd av att han inte vill skada det oerhört vackra han ser. Det rimliga är väl att han försöker kyssa sin spegelbild och trillar ner och drunknar. Gör inte det. Är du vacker, titta inte i, för mycket i kärnar eller vattendrag efter hur du ser ut. Det kan gå dig illa. Jag tror inte det är poängen. Poängen är detta att vi kan drunkna i oss själva i en total självupptagenhet som är synnerligen osund och olycklig och något som Gud vill befria oss från. Och jag tänker att idén med folket och gemenskapen handlar ju delvis om detta, att en befrielse från oss själva till det gemensamma. Att vi ska kunna släppa lite av jag, mitt och mig som världens centrum och få någon slags verklighetskorrigering. Det var en svensk lovsångsledare som för en 10-15 år sedan myntade ett mycket bra begrepp, nämligen att tillbe Gud i någon form är, det korrigerar mitt perspektiv på tillvaron. Att få sätta Gud främst och göra det på olika sätt. Det korrigerar mitt perspektiv på tillvaron. Det gör mig att jag ser verkligheten på ett bättre sätt. Jag ser mer som det verkligen är. Och det är någonting som är väldigt gott. Alla bara tänker på sig. Det är bara jag som tänker på mig. Finns ju också en sån här formulering. Och det kan ju också kanske vara, ja, önskelistan inför jul. Alla bara tänker på sig. Det är bara jag som tänker på mig. Här är min önskelista, tomten. Den är 3 meter lång. Första upplagan. Det finns några till också liggande där bak. Och där finns ju klara dilemman för oss. Kyrkans verklighetsuppfattning och människosyn är ju kontrasterande till den här. Det är inte nyttigt för en människa att sätta för mycket fokus på sig själv. Det har kyrkan hävdat i alla tider. Och det roliga är ju det som stod att läsa om i tidningen nu i veckan. Att något nytt forskningsresultat att spädbarn redan kunde ha större glädje av att ge bort någonting eller dela med sig av någonting, en leksak exempelvis, än vad de hade att leka med det själva. Så att det känns gott när det nyaste nya i sån bransch kan understryka det vi egentligen redan visste. Och i en tid som vår, när ju individcentrering och ensamhet breder ut sig parallellt, så är det viktigt att kunna hålla fasta på det här, att vi är som människor inte autonoma öar, utan vi är kallade till gemenskap med varandra. Och det är ett svar som är både radikalt och annorlunda. Kyrkans svar är en helig, allmänlig gemenskap som vi har i trosbekännelsen. Det är ett radikalt svar, ett annorlunda svar. Gud utväljer åt sig ett folk. Och vi kan läsa om i första Petri brev. Kapitel 2, vers 9, för er som vill följa med antingen i pappersform eller på era telefoner. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Dopet som ingång till ett liv i gemenskap med Gud och varandra. Som ingång till delaktighet i ett heligt folk. Och när vi möts exempelvis idag eller någon annan söndag till gudstjänst, så är det Guds folk som kommer samman. Vi ska dela liv och tro. Vi får möta varandra, vi får möta Gud. Vi får sjunga lovsång, ny eller gammal. Lovsång är ju inte detsamma som popsalm, utan det är ju en inställning, ett fokus som går tillbaka till Saltaren och ännu äldre. Det tidigaste exemplet vi har är väl Miriams lovsång om hur hästar och ryttare dränktes i vattnet och hur folket befriades ur slaveriet ur Egypten. I gudstjänsten så får vi också läsa Bibeln tillsammans. Predikan är också ett sätt att dela ordet. att få försöka fånga upp det som är viktigt för oss just nu och dela det. Så kom ihåg att be för mig och för andra som predikar här i kyrkan. Mer bön, bättre predikan. Gammal tumregel. I bröd och vin, när vi firar nattvard, det gör vi ungefär varannan vecka här. Kunde varit mer, men det är en bra start. Så kommer Jesus till oss på ett väldigt speciellt och konkret sätt. Så det som händer är att vi får bära fram våra liv. Vi får möta varandra, vi får lägga fram oss själva som offer för Gud. Och vi får ladda batterierna så att vi har energi nog att ta med oss det vi fått till veckan som väntar. Till de människor vi möter, till de sammanhang vi står i. Och få dela liv och gemenskap med människor som är. Och de vi har att göra med. Gud är med oss i det. Och naturligtvis, när vi möts till gudstjänst så får vi också be tillsammans. Och den främsta av de böner vi har är den som Herren själv har lärt oss. Och jag tror att vi kan göra oss så att eftersom detta är evangelieläsning för denna söndag, så låt oss upplyfta våra hjärtan till Gud och ta emot honom också där han kommer till oss i sitt heliga evangelium. Så stå upp så ska jag läsa för er. Ifrån Matteus evangeliets 6:e kapitel. Jesus sa det: så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Det är också sån där sak som vi har med oss, är ju att det är bra att röra sig för att komma ihåg. Dansarna kommer minnas danserna bättre för att de har rört sig till dem än om de bara skulle skriva ner teoretiskt sett så här skulle man göra rörelserna. Och det är bra för oss att få lufta ben och huvud ibland. Man kan ju säga exakt hur mycket som helst om Herrens bön. Den är heltäckande, enkel, vardaglig men inte platt. Den är rik, djup och sann. Och ett gott bevis är den också för att bön inte behöver vara en tävling i att ha snyggast formuleringar eller att hålla på längst eller att räkna upp flest saker. Den är hushållsnära, vardagsnära, livsnära. En god bön. En god utgångspunkt för oss när vi ber. Både enskilt och som gemenskap. Det är just det. Martin Luther menade att om någonting ska pratas mycket om i bönen så är det att man ska påminna Gud om alla hans löften. Jag tror att uttrycket var att man ska proppa Guds öron fulla med alla löften han har gett. Men det verkar inte heller som att det behövs. Herrens bön är inte så vansinnigt lång. Allt kan inte sägas om det. Jag kommer inte säga allt idag. Mycket är sagt. Men jag vill få betona just aspekten av gemenskap. Att Herrens bön påminner oss om att vi tillhör det folk som Gud har utvalt. Det nya folket. För det är så här. Vi vet om det. Många försöker leva som kristna på egen hand. Det kan finnas olika skäl för det. Det kan vara en familjesituation som gör att det är väldigt knepigt och svårt att komma sig iväg till kyrkan. Det kan vara fråga om att man är bränd av tidigare erfarenheter på olika sätt. Inte av Gud, men väl av vad församling kan vara när det är som sämst. Det kan vara en sån enkel sak som att man är nyinflyttad och inte hittat något sammanhang. Det kan också vara att man är ny i tron. Men oavsett skäl, och det här måste vi ha med oss, det att Gud har mycket bättre koll på vad vi har med oss i bagaget än vad vi själva har. Har mycket större förståelse än vad vi själva har. Och har mycket mer hjälp att erbjuda än vad vi själva kan föreställa oss. Så är det så att vi hör ihop. Vi som kristna är det nya förbundets folk. Vi hör ihop. Och därför, märk väl böden, Gud är vår fader. Inte primärt min. Och min kan ju graderas i och för sig hur mycket som helst. Allt ifrån mina skor, mitt hus, mina barn, min fru, min Gud. Där min inte bara är ett possessivt pronomen så där i största allmänhet, utan där det faktiskt är ganska olika. Det är skillnad på min Gud och mina skor. Eller i singular, min sko. Men Gud är vår fader. Han är min fader. Han är din fader. Han är vår fader. Och detta vår är viktigt. Därför att vi hör tillsammans som gemenskap. Nästa del. Vårt dagliga bröd. Är det vi ber om. Inte bara för min egen del. Utan det att vi hör samman. Lider en del av kroppen så är det hela kroppen som lider, skriver Paulus. Om en del är hungrig, om en del fryser, om en del är barfota, om en del är fängslad. Så är det hela helheten som lider. Vårt dagliga bröd är vad vi ber om. Förlåt oss våra skulder. Naturligtvis handlar det om våra individuella. De felsteg vi gör. Men det handlar också om det vi triggar varandra till. Och det när våra val skapar förutsättningar för andra. Utan att kanske vi vet om det. Att bara välja mellan pest och kolera. Det är ju så att den kristna berättelsen om människan är mycket mörk. Någon skulle väl säga att den är realistisk. Jag exempelvis. Men den kristna berättelsen om Gud är också mycket realistisk. Och den är mycket ljus. Guds nåd och Guds kärlek är långt mycket större än allt elände som vi någonsin kan hitta på. Om vi så skulle använda all evigheten för att vara kreativa nog för det. Förlåt oss våra skulder. Vi hör ihop. Vi får göra det enskilt och tillsammans. För det är så att tron är också ett gemensamt projekt. Det är inget solospel. Utan livet som kristen är någonting vi gör tillsammans. Vare sig vi gör det här i stan. Eller om vi finns någon annanstans i Jämtland. Eller som Jan som hade ledardag igår med en del av våra yngre ledare. Som har en flackande tjänst mellan olika delar av världen. Och undervisar ledare. Eller om man gör någonting helt annat. Vi hör ihop som kristna. Och Bibeln i sin helhet talar om gemenskapen och gemenskapens betydelse. Från lustgården att det inte är gott att mannen är ensam. Människan som hör ihop tillsammans. Gud som vi beskriver som treenig. Med en Gud som uttrycker sig är och gestaltar sig i tre personer. Fader, son och ande. Med en kärlek och en relation som är helt gränsöverskridande. I Galaterbrevet talar ju Paulus om att här är varken jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus. I Kolosserbrevet 3 så har han en liknande uppställning. Men där har han med folk utanför den grekisk-romerska kultursfären. Han har med att skyt eller barbar. Och barbarer är ju bred bemärkelse vi. För det är ju alla som inte talar latin eller grekiska. De är ju barbarer. Och det är också ett tecken på att redan där och då, ungefär år 60 eller strax innan, så har evangeliet om Jesus nått utanför den civiliserade världens kulturkretsar. Det kan ju naturligtvis vara fråga om invandrare som kommer utanför rikets gränser som har kommit till tro. Men det kan också vara att evangeliet har genom sådana som rör sig, vare sig det är handelsmän eller flyktingar eller bara sådana som har bott på olika sätt, så har evangeliet börjat röra sig utanför den judiska, det har vi redan sett, men också utanför den grekisk-romerska kulturkretsen. Det är fascinerande. Redan där och då så är det uppenbart att Matteus evangeliets 28 kapitel, missionsbefallningen om att låt alla folk bli lärjungar, det har börjat redan ett par årtionden senare. Eftersom det uppenbarligen behöver räknas upp att både skyter och barbarer inkluderas i gemenskapen. På samma sätt som att både den som är född som slav och född fri, den som är man eller kvinna, den som är jude eller grek. Enheten, gemenskapen är radikal. Kyrkan är radikal i sin utsträckning i tiden. Om evangeliet är radikalt i sin utsträckning att sträcka sig över gränser, så kyrkan är radikal i sin utsträckning i tiden. I en del av gudstjänsten så kan vi få bekänna att med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran få prisa Gud och kalla honom för helig. Vi har också gemenskap med dem som gått före. Kommer det några efter oss så kommer vi att ha gemenskap med dem också. Kanske när vi är hemma hos Herren, och i så fall så är tid och rum av underordnad betydelse. Men vi har gemenskap. De som gått före, vare sig det handlar om mottagaren till breven till församlingen i Kolossai, eller om det handlar om de som vi fått begrava under året. Klart vi har gemenskap med dem. Tillsammans med dem tillber vi den treenige guden som helig. Och det gör ju också när det gäller kyrkan att allt kan inte förändras över en natt. Allt bör inte förändras bara för att vi kan göra det. Och sånt kan vi inte förändra alls hur mycket vi än vill. Den engelske deckarförfattaren Chesterton, mest känd för sina böcker om Father Brown, mycket intelligent, godmodig, from, menade att kyrkans tradition är den mycket speciella formen av demokrati som också tar hänsyn till de som redan är döda och ger dem rösträtt på lika grund som oss som lever. Och nog för att en man var en formuleringsmästare av Guds nåde, men det ligger någonting i det. I det att vi har gemenskap med de som gått före gör också att vi har möjlighet att ta till oss undervisning, formuleringar för böner och för den delen varningsord från folk som levt på helt andra platser, i helt andra tider, talat helt andra språk och ändå delat samma verklighet. Och delat samma gemenskap med Herren. Däremot så naturligtvis så är ju kyrkan alltid satt i en bestämd tid på en bestämd plats. Och vi är kallade att vara ljus och salt där vi är. Men det är en annan sak. Det kan vi göra utan att strunta i dem som gått före. Bibelns böner växlar ju hela tiden mellan det individuella och det kollektiva. Nehemjas bön i början på Nehemja är ju en bön för folket. Han ber själv. Han har fått reda på hur illa ställt det är med de stackare som bor kvar i Jerusalems omgivningar efter att stan har plundrats och förstörts. I tempeltjänsten på försoningsdagen, när försoningsoffret ska fram, en gång om året, en präst som ber för hela folket. Men för den delen så finns det också de individuella bönerna. Exempelvis det som var under del 1 på den här serien om böner i Bibeln. Be som en skurk, som ju temat var då, om Jakob och hans bön och försoning med Gud. Missade du den så finns den att lyssna på hemsidan. Så kollektiva och individuella, och Herrens bön finns ju där också. Jag vill lyfta fram den gemensamma aspekten av den så att vi inte glömmer bort det. Men därmed inte sagt att ni ska sluta använda den i er egen andakt, tvärtom. Det är den bön som Jesus har lärt oss, och den är användbar om vi är 52 personer eller om vi är ensamma på ett ställe. Eller om vi är betydligt fler eller färre än en, är ju svårt. Men antalet är oväsentligt. Den är användbar. Jag har tre saker som kan finnas med i bön. Det är inte en uttömmande lista, men tre saker som kan ske i sann bön som svar på sann bön. Och som Herrens bön uppfyller. Dels bön som kan befria. Bön som kan skapa tro. Och bön som ger liv. Och Herrens bön innehåller de här tre momenten. Det är dels detta med förlåt oss. Befrielse, får lägga av det som har varit. Det handlar om troskapande. Det handlar om bönen som ger liv. Och att ge liv är ju såväl det när vi ber om att, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Har vi förlåtit så har vi fått ge liv. Gud ger oss liv i förlåtelsen. Och Gud ger oss också liv i det bröd vi behöver för dagen som kommer. Det finns också en utmaning just i att en gemensam bön specifikt för oss som är väldigt viktigt att ha med sig. Om vi har tider av vacklan i vår tro, så är ändå den här bönen det vi ber gemensamt. Om vi har tider där vår tro är stark, bubblande, inspirerande och sprudlande, så får vi vara med och bära. Och andra gånger så kan vi få bli burna av denna bön. Det är precis som med trosbekännelsen i kyrkan. Vi tror. Det är kyrkans gemensamma, det är vår tro som vi lyfter fram. Det är inte nödvändigtvis min egen dagsformscheck. Tvärtom. Det handlar om att detta är den tro som är alla det heligas. Detta är den tro som är det nya förbundets folkstro. Detta är den tro som, hur märklig och knepig den än kan vara, jag väljer att haka upp mitt liv på och vara delaktig i. För detta är en gemenskap med Gud och med människor som jag vill ha en del av. Det kan vara en reaktion, och den är fullt tillåten. Vi ber och vi bekänner tillsammans. Så att vi kan ömse bära och ömse bli burna av Gud och människor. Herre, hjälp oss att be, och Jesus lär ut denna bön. Herre, hjälp oss inte bara att be utan att tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Och i en tid när det individuella projektet så mycket lyfts fram, så blir ju det här naturligtvis provokativt. Detta ställer saker på ända. Jag är inte ens centrum i mitt eget universum. Du är inte centrum i ditt universum. Och om du tänker dig att du är det, så bör du be och hoppas på korrigering. Därför att risken är att du kommer möta dina egna svagheter på ett sånt sätt som gör att du inser att om du är centrum i ditt universum, så är det inte mycket att hoppas på. Det behöver inte vara så att det går så illa, men risken finns. Däremot om du inte är centrum i ditt universum, så finns det gott hopp om att det ska kunna finnas hjälp att få. Gud är objektivt sett centrum i ditt universum. Det är bra om det är subjektivt också på det sättet. Alla mänskliga planer, hur kloka de än är, kommer förr eller senare att fallera. Har de inte gjort det än, så beror det på att det fortfarande är förr. Men Guds planer består. Människan spår, Gud rår. Och precis som alla gemenskaper med återlösta människor som är befriade genom det Jesus har gjort, så väntar vi på den dag då han kommer åter i härlighet. Och då vår gemenskap och jag och var och en av er och alla andra som finns här annars fullt ut följer Herren i allt vi gör. Vi är inte där än. Gud vare tack att vi är på väg dit. För om slutresultatet i mitt liv skulle vara det jag ser till vardags, så skulle det inte vara mycket att hoppas på. Tack och lov så är Jesus större och mäktigare än vad vi anar. Det är inte kört för någon av oss. Och det gör att Herrens bön också blir en provokation mot denna sköna nya värld. Där jag, mig och mitt står i centrum. Den säger, Gud är i centrum. Du som är i himlen, helgat vare ditt namn. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske i himlen, på jorden. Därigenom också i mitt liv. För om centrum i mitt liv är jag själv, så kommer jag förr eller senare att upptäcka att centrum är tomhet. Om centrum är Gud, då pratar vi någonting helt annorlunda. Avslutningsvis så. Det är inte sammanfattningen, utan det här är avslutningen. Så det är fortfarande värt att lyssna om ni har varit med hela vägen. För det finns en sak för att säga. Det är ju så här att det att vi hör ihop i en gemenskap är inte samma sak som att vi ska bli identiskt lika. Och att alla våra olikheter ska utplånas. Det är inte sant. För 30 år sedan sjöng komikergruppen Galenskaparna och Aftershave en fantastisk låt om hur vi alla, som heter Alla Rosa, jag ska citera en strof därifrån. Alla väljer fritt. Ja, så är det ju. Så, nu är vi alla rosa. Alla utan undantag. Ja, nu är vi alla rosa. För det är så inne idag. En lika lämplig satir då som nu om hur valfrihet och individualitet kan leda till att alla blir identiska. Eller bara nyanser som skiljer. Men så är ju inte meningen, utan församlingen, den lokala församlingen, kyrkan som helhet, syftar till att vi ska få vara olika. Gud har inte skapat en massa dåliga kopior. Gud har skapat underbara original. Och om originalen får vara original, så kommer den bukett som församlingen är att kunna vara helt fantastisk. Det är syftet. Syftet är inte att utplåna olikheterna. Syftet är att accentuera olikheterna så att helheten får bli det Gud har tänkt. Och det är en helt fantastisk skapelse, och det är en helt fantastisk sak när vi kan ana det. När vi kan ana vad som väntar i gemenskap med varandra som församling. Då har vi något otroligt som vi kan få se och smaka på. Glimtvis är vi där. Vi ber om mer, och vi ber om ännu mer redan idag. Gud har kallat ett folk, ett brokigt folk. Inte ett genomgående täckfärgat rosa folk. Några är rosa, men inte alla. Utan undantag individuella. Herrens bön är ett vittnesbörd om detta. Om att vi hör samman som gemenskap. Att vi hör samman med de som gått före. Att vi hör samman med kristna i hela världen. Därför att Gud är gemenskap. Vill upprätta relationer. Och därför att han vill få se det i oss och i våra liv. Det finns hopp. Det är inte kört. Och låt oss därför be den bön som Herren själv har lärt oss. Som avslutning på denna predikan. Och vi får göra det tillsammans med alla trogna i alla tider. Med alla heliga som gått före. Och när vi ber får vi minnas att vi gör det som ett folk. I Jesu namn. Vår Fader. Du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt nöd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.